Vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig för att du är här denna stund. Tack för att du berör oss genom ditt ord, genom sjungna ord, genom bädda ord, Herre, men också genom skrivna ord, Herre. Och nu ber vi att ditt skrivna ord ska få tala till oss denna stund. Öppna våra hjärtan för din andes tilltal, din andes ledning, Herre. Amen. Ja, om man följer kyrkoårets texter och dess rubriksättning så är det idag första söndagen efter trefaldighet. Så här fina ord som jag aldrig använder. Men de 24 söndagar som följer har samma titel med undantag av siffran då. Så nästa vecka andra söndagen efter trefaldighet och så vidare. Och den här tiden som leder ända fram då till domsöndagen, det brukar kallas, när man går efter kyrkoårets text, att det är det vardagliga halvåret. Och många av söndagens texter, de här söndagarnas texter, handlar om att leva och växa som kristen och som människa. Och dagens text har, som Mattias sa innan, titeln Vårt dop. Jag har inte använt mig av samma titel idag, men vi kommer att möta en man som kommer ta ett ganska snabbt men ett noga grundat ändå beslut om att bli döpt. Något av det vackraste en människa kan besluta, skulle jag vilja säga. Och situationen vi kommer möta kommer inte verka så vardaglig, men jag tror med andens inverkan på livet så är detta något som kan ske var dag. Men först så skulle jag vilja återberätta en liten annan historia. Det är en pastor som heter Tony Campolo som berättar. Han är pastor från Pennsylvania och han berättade att vid ett tillfälle så var han inbjuden att tala vid lite mindre pingstskola. Och den låg ganska nära där han brukade undervisa. Så han hade varit där flera gånger innan och var bekant med sammanhanget. Och han uppskattade verkligen att komma dit. För han upplevde det som ett ställe där man var i väldigt bra kontakt med den helige ande. Före den här samlingen så var de några stycken som gick in i ett lite mindre rum och bad tillsammans. Främst för att be för Tony. Han gick ner på knä och de la sina händer på hans huvud och bad för honom att han skulle bli fylld med anden och att han skulle få tala frimodigt under kvällen. Och när de ber där så är det en av männen som trycker extra hårt på hans huvud och ber. Så ber han väldigt speciellt för en annan man som hette Charlie Stoltzfus. Tony, han tänkte för sig själv, om du nu ska trycka så hårt på mitt huvud så kan du väl i alla fall be för mig. Så, men mannen han fortsatte be för den här Charlie, att han bad att han, låt han inte lämna sin fru, låt han inte lämna sin fru och sina tre barn, låt inte familjen bli förstörd. Och så fortsatte han att be. Gud, du vet vem jag menar. Charlie Stoltzfus. Han som bor 2 kilometer ner för vägen på höger sida. I en silvrig husvagn. Och Tony han fortsätter tänka för sig själv lite bittert så här. Att, men nu räcker det. Jag tror att du inte behöver tala om för Gud vart den här människan bor. Så. Men sen i alla fall så avslutade de den stunden. Tony hade sin predikan där under kvällen och skulle sätta sig i sin bil och köra hem igen. Och han skulle precis svänga upp på motorvägen så får han se en man där som står och lyfter. Han sa att han var medveten om att egentligen ska man inte plocka upp lyftare, men som den predikant han var så sa han att får jag möjlighet att få någon instängd tillsammans med mig själv och predika för henne så tar jag den. I alla fall så mannen hoppade in och de körde upp på vägen och så presenterade sig själv. Ja, jag heter Tony Campolo, vad heter du? Jag heter Charlie Stoltzfus, säger mannen då. Och Tony han sa ingenting, utan vid nästa avfart så svängde han av, körde ut igen åt andra hållet och körde tillbaka. Och frågade den här mannen, men vad gör du? Vad ska du? Vad kör du mig någonstans? Jag ska köra hem dig, säger Tony. Varför då, undrar mannen. Jo, för att du precis har lämnat din fru och dina tre barn. Eller hur? Ja, var det enda mannen kunde säga. Och han berättar att den här mannen han lutar sig mot fönstret och bara stirrar på honom resten av resan. Och de sa inte mycket, men Tony han svängde av motorvägen. Han körde in på en lite mindre väg, körde 2 kilometer, körde in på höger sida till en silvrig husvagn. Och mannen helt förbluffad och frågade, hur visste du att jag bodde här? Ja, Gud berättade det, sa Tony. Och så säger han åt mannen att gå in i campingvagnen, tala om för din fru att jag vill tala med er båda. Och mannen han springer före in och han vet inte riktigt vad han säger till sin fru, men han får gå in där och under en timme får han leda båda två till Kristus. Och de lyssnade verkligen på vad han hade att säga, för Guds ande hade förberett någonting där. Och idag är den mannen själv en predikant. Så när Guds ande får leda oss, då vet vi aldrig vilka överraskningar som kan vänta längs vägen. Och bibeltexten vi ska läsa idag, den innehåller också en minst sagt överraskande ledning av den heliga ande. Men först så skulle jag vilja ge dig en liten bakgrundsbild till vart i tiden vi befinner oss. Det har gått en liten tid sedan pingstdagen. Lärjungarna de har fått vara med om väldigt mäktiga ting och fått se sin lilla skara av Jesusföljare växa till över 3000 personer. Och vi läser att varje dag så var det nya människor som anslöt sig till dem. Men sen så blir Stefanos stenad och i och med det så börjar förföljelsen av församlingen. Och vi läser att alla utan apostlarna, de blir utspridda, de blir skingrade över hela Samarien och Judeen. Men det som är så stort i den situationen, det är att deras iver att berätta om Jesus, den tas inte död på grund av att de blir förföljda. Utan tvärtom så växer den. Och det ser vi än idag, att där på de platser i världen där förföljelsen är som starkast, det är också där som församlingen växer mest. Och jag tror inte vi ska be om förföljelsen, men det får en ändå att fundera. Men en av dem i alla fall som skingras här i denna förföljelse, han heter Filippos och han hamnar till slut i Samariens huvudstad. Och där börjar han frimodigt berätta budskapet om Jesus. Och det är många som lyssnar, många blir helade, många lämnar sina liv till Jesus. Och det blir stor glädje i hela staden, läser vi. Det är både män och kvinnor som låter döpa sig. Men efter ett tag där så beger de sig ner mot Jerusalem igen, och i varje by de går förbi så berättar de också där om Jesus och ett liv, vad ett liv med han kan innebära. De predikar evangelium överallt. Och det är mitt i den här evangelisationsyra som Filippos är mitt i. Mitt i stora folksamlingar så talar Herren till honom, och det är där vi kommer in i texten som jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 8 är vi då i, och jag läser från vers 26 ett bra stycke framåt. En ängel från Herren sa till Filippos, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza, den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig intill den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa, här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer, men han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Till början måste detta ha verkat lite udda för Filippos. Han kallades från evangelisationens hetta ut till ödemarken. Varför då? Hur tänkte du nu, Gud? Varför ska jag gå dit? Men Filippos, han litar på Herren. Han tvekar inte att bege sig med en gång ut till den plats som Herren har bett honom. Och det är dessutom mitt på dagen. Ett tillfälle då det var som varmast och högst troligt ingen alls som skulle finnas där. Men väl där så märker han att han är inte ensam. Där kommer en vagn och antagligen ett lite större följe med. För det var en mäktig man som åkte där. Och på nytt så talar anden till honom. Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Så vem är då denna man som är så viktig för Filippos att möta, för Gud att möta? Vi läser att det är en man som har makt, men också att han är en eunuck. Ett konstigt ord, men om man uttrycker sig krasst så kan man säga att han var kastrerad. Och som sådan så var han enligt den judiska lagen så var han förbjuden att komma in i templet. Han kommer också från Etiopien, ett främmande land. Han var en främling. Och som eunuck så kunde han heller inte enligt den judiska lagen bli proselyt, alltså konvertera till judendomen fullt ut. Så han är en man av utanförskap. Han är en främling. Men vi förstår att det är en man som sätter sin tillit till Gud. Han vill tjäna Gud efter sin bästa förmåga. Och nu har han gjort antagligen en pilgrimsresa till Jerusalem. Var kanske någon av de större högtiderna. Och så för att där få tillbe Gud. Och vi vet inte fullt ut, men kanske sitter han här i vagnen på väg hem. Besviken över att han inte fick komma in i templet. Vi vet inte fullt ut vad hans resa har resulterat i. Men han är viktig för Gud att möta. Och vi förstår att han är öppen för Gud i sitt liv. Och han är öppen för att förstå mer av det judiska livet. Och vem vet, kanske är det först på den här resan som han också fått tag i de här skrifterna. Vi vet inte, men i alla fall så sitter han på vägen hem och försöker läsa och förstå. Men han förstår inte riktigt vad det är han läser. Och på den här tiden så är det högst ovanligt att man läste tyst för sig själv. Det är bara de senaste den senaste tiden som vi har vana att göra det, utan man läste högt, eller så var det någon som läste högt för honom. I alla fall så när Filippos kommer fram till honom så hör han att han läser, och så förstår Filippos varför Gud har kallat honom dit. Han förstår varför anden har lett honom dit, och så får Filippos ställa denna avgörande fråga: förstår du vad du läser? När Jesus lite tidigare hade uppstått ifrån de döda och mötte lärjungarna igen, så förklarade Jesus för dem allt som stod om honom i Gamla testamentet, eller i deras skrifter, var det enda de hade då. Men Jesus, han gav dem nyckeln till att förstå helheten om honom, helheten i skriften och hur den uppfylldes i och med honom. Och detta är en nyckel som den här etiopien saknar. Så Filippos får med utgångspunkt i vad han precis har läst berätta och förkunna budskapet om Jesus för honom. Så andens timing kan vi inte säga annat än att den är perfekt här. Och hovmannen också, han är inte sen till att tillämpa det som han precis har fått höra. För när de lite längre fram på vägen kommer förbi ett vattendrag, så säger han: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Jag älskar den meningen. Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Antagligen älskar Filippos den meningen också. Han ser ingenting som hindrar att han blir döpt. Och de kliver båda ner i vattnet och Filippos får döpa honom till Kristus. Och detta är en underbar bild, tycker jag, av Guds omsorg. Om Guds inkluderande kärlek. Och att alla är välkomna i Guds familj. Här har vi en man, en främling, som har åkt lång väg för att tillbe Gud, men antagligen inte ens får komma in i templet. Han läser Guds ord, men han förstår inte vad han läser. Han längtar efter ett större djup i sitt liv, men han har inte verktygen som krävs för att ta sig dit. Till honom sände Gud Filippos, bort från den stora skaran, för att möta individen med evangeliet. Och jag tror att om du lyssnar nu, så tror jag anden viskar till dig om en person i din närhet, en person eller flera som är redo att öppna upp sig för evangeliet. Om du lyssnar till andens röst, som jag tror talar till dig i denna stund, så kommer du höra anden leda dig, leda dina tankar fram till den här personen. Kanske är det så att den här personen har funnits i ditt medvetande hela veckan, och det är Guds ande som talar om för dig att den här personen är redo att möta Jesus. Han är redo att öppna upp sig för evangelium. Men den behöver någon som förklarar vad det är som pågår i dess inre. Någon som ger den rätt verktyg till att möta Gud. Kanske är det så att det finns en eller flera personer i din närhet som upplever att de inte får vara med. Som av olika anledningar har känt sig utestängd från eller inte välkommen alls till kyrkan. Och nu tror jag anden talar om för dig att den här personen är välkommen. Att Gud står med sina öppna armar, med sin öppna famn, och väntar på henne. Och där behöver vi som församlingar stå med lika öppna armar, lika kärleksfulla famnar, likt pappan i liknelsen om den förlorade sonen, och återspegla Guds kärlek och inkluderande gemenskap. När Filippos och hovmannen senare stiger upp ur vattnet, så sker något ännu mer häpnadsväckande. Då Filippos förflyttas med hjälp av anden till en helt annan plats. Nu har vi ingen komplett återgivning av hela händelseförloppet, men Håmannen, han fortsätter sin resa, läser vi, och fylld av glädje. Jag tänker mig att han fortsätter att läsa i de skrifter som han precis har fått en så mycket djupare betydelse för sitt liv. Och skriftceller som han läste från när Filippos kom till honom, det var i Jesaja 53. Och när han kommer bara några kapitel längre fram till Jesaja 56, så får han läsa dessa ord. Står det så här: främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga: Herren håller mig skild från sitt folk. Och den snöpte ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren: snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, det ska i mitt hus, inom mina murar få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt oförgängligt namn ska jag ge dem. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älskar Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Den snöpte, stod det här. I en annan översättning så står det eunucken. Så vilka fantastiska ord för honom att få läsa. Här möts han av ett löfte att det som står utanför, främlingarna och till och med sådana som han är nucker, ska få sin plats ibland Guds folk. Vilket han också precis har fått uppleva i dopet. Och dessutom så läser han att han ska få ett namn, ett äreminne som är större än söner och döttrar, vilket han själv inte kunde få. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Häromveckan så mötte jag en kvinna som hon började berätta för mig hur hon en gång i tiden hade varit på ett bönemöte. Och hon minns att pastorn hade vittnat om att han sa att han såg Jesus gå omkring ibland bänkarna. Och hon sa att jag önskar så att jag själv hade kunnat se vad han såg, för då hade jag också kunnat tro. Men däremot så sa hon att efter det bönemötet så hade hon slutat att röka. Hennes röksug hade varit helt borta. Hon hade inte rökt alls efter det. Men hon förstod inte att det var Gud som hade verkat i henne. Utan hon var så inställd på att få se det som pastorn sa att han såg. Men jag talar om för henne att jag tror det var Gud som verkade i dig. Jag tror det var Gud som tog röksuget ur ditt liv och befriade dig ifrån det. Det finns människor överallt runt omkring oss i vår omgivning som behöver verktygen till att se vad Gud gör och vill göra i våra liv. Och de verktygen har du, för Guds ande bor i dig. Guds ande vill leda dig och berätta budskapet om Jesus för dem som Herren har förberett. Så vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig för att du är den som förbereder människans hjärta för att ta emot ditt ord. Tack Fader för vittnesbördet från texten vi har läst idag, Herre. Att det finns ingen som står utanför att inte få välkomnas av dig, Herre. Herre, hjälp oss att se människor i vår närhet. Låt oss få uppleva hur du med din ande leder oss fram till dem, Herre. Be att du ska ge oss frimodighet och mod att våga ta nästa steg, Herre. Helige ande, utrusta oss med rätt verktyg till att möta människor i vår omgivning med ditt fantastiska evangelium, med ditt fantastiska budskap, Herre. Tack för att du leder och vi får gå i din ledning. Välsigna oss var och en just nu. Jag ber för de människor som har ploppat upp i våra vars och ens inre, Herre. Välsigna dem, Herre, och låt dem få den här veckan få uppleva något positivt ifrån dig, Herre. Någonting nytt ifrån dig, Herre. Amen.